This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkomna till den här säsongens absolut sista avsnitt av Bögministeriet, din favoritpodd. Ja. Jag heter Robin Olsson och jag sitter här i en sommardröm på Anton Renströms bakgård. Han har liksom som en liten uteplats. Vi är täckta av någon form av syrenjävel, det är tulpan.
Framgård och ingång.
Just det, det är så
och
det är väl det du säger på Grindr också.
Min
det är
inte
bara, det är bara framgård och framskärt.
Och mellangård.
Ja. Ja, men det, vi sitter liksom i någon form av här, tulpanmurgrön växtdröm.
Det är väldigt vacker plats här.
Så vi vill alltså säga att vi är utomhus. Så kom, hör ni någon form av hemlös eller ett barn som skriker, då är det Anton. Men om ni hör ytterligare om ni hör ytterligare ljud, nej, men då är det folk som går och passerar här. Mm. Så att vi tänker att ni får stå ut i sommar, för fan, sätt
lite
ner,
urban av. Liksom.
Lite ja, urban verkligen. Och så vidare. Jag sitter här med Micke Lamby.
Hej.
Anton Renström.
Halloj.
Och Camilo Martinez.
Hola.
Oj, gud vad härligt.
Sa du vad du hette?
Vad sa du?
Sa du att du hette Robin Olsson?
Nej, men jag säger det gärna
igen. Vad heter
jag sa faktiskt att det var...
Ja, du gjorde det.
Ja, men Robin Olsson, kan jag följa med på?
Jag tror att det kan vara det första han sa faktiskt, när han öppnade på.
Just det, jag sa inte hej. Jag sa inte hej. Jag
min Robin hund. Olsson här.
Jag bara, Robin Olsson. Hej och välkomna. Det literally det första ordet jag sa.
Oh my god, literally.
Literally. Jag faktiskt...
Och Morgan är här.
Morgan är här.
Din hund.
Jag sa ju det där,
eller? Vi kan också... En liten... Bara så ni får en inblick i liksom stämningen som har varit här innan vi satte igång och spela.
Hets.
Det är hetsig. Hetsig. Vi har druckit något glas. Vi liksom rappar i truten. Det är roligt, kärleksfullt.
Ja. Och du ville block och penna.
Men jag var så stressad innan Anton gick in och hämtade en block och penna så kunde skriva ner vad vi skulle prata om. Jag bara har kontrollbehov.
Men det står ändå ingenting på lappen.
Jo, det står faktiskt 1, 2, 3, 4 meningar.
Oj, ja.
Gud, sätt den.
Jag trodde det var någon teckning du hade gjort.
Jag vet, det går inte att läsa.
Vilken fin bil. Det var läkarrecept typ.
Det är ett läkarrecept, verkligen.
Men du, jag har tänkt på en sak. Jag var med om en sån himla... jag vet inte om den... Jag kan inte avgöra. Jag kan inte koda om det här var awkward eller inte. På grund av att jag är 40 och är liksom inte så bra på mode. Men jag vet ju att strumpor i sandaler är helt okej. Okay, beroende på vilken sandal man har och så vidare. Idag gick jag ut liksom med så här strumpor i sandal och så fick jag någon blick.
Vilken stock hade du?
Ja. Och så fick jag liksom...
Vad hade du för strumpor?
Vita.
Jag menar så basic, eller var det så Nike, Adidas?
Nej, men det var liksom Nike men liksom med någon rand upp till.
Ja.
Men jag märkte också att det beror på vem som ser det. Jag mötte en medelålders tant i hissen. Hon tittade ju på mina... Alltså, jag tyckte jag var lite trendig. Sen så bara... hon föraktade mig. Jag inser att hon kommer skriva ett inlägg på Amelia. Alltså såhär, nu är de igång igen. Killarna med strumpor i sandal.
Hon
skriver om
familjeliv. Typ.
Familjeliv, ja. Exakt.
Har du shorts också?
Ja,
ja, men såklart. Det får man ju heller inte ha i stan.
Nej, nej, nej.
Det är men jo, shorts. Det får man ju.
Ja, men du vet,
det var länge sedan man inte fick ha shorts i stan.
Vet du hur många som rasar över shorts?
Men, nu är det ju faktiskt trendigt. I år har det ju till och med blivit trendigt i såhär finmoderummet att ha korta shorts in i stan. Det tog ju typ så här 5 år, men det är så här, man får på sig vad fan man
vill. Jag tycker tjejer ska klänning, de ska då inte ha byxor på sig.
Muskort.
Jag kan veta för.
Muskort.
Men hur tänker ni när ni tar på er skor nu? Alltså tänk alltså så här, jag skulle bara, för jag är jätteförvirrad. Nu har jag stora typ sneakers på mig för jag känner mig lite traumatiserad av min hissupplevelse. Men hur tänker ni sandal, sko, strumpa, inte strumpa, även shorts? Sneaker, strumpa, alltså det är väldigt jag tycker det är mycket jobbigare på sommaren med skor, strumpa, fot.
Alltså generellt sett så är det ju snyggt med till exempel fina skor, låga i läder som det ser ut att man inte har en strumpa på sig, men det är ju väldigt obekvämt att inte ha på sig strumpa, så det är därför de här låga som inte syns finns. Men
är det snyggt?
Det är snyggt när man ser liksom bara ben.
Det ser som ankor.
Nej, 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 jag tycker det är skitsnyggt. Det är, så här, det är lite italiens medelhav, seglar.
Snyggt att ha en snygg, som du säger, en välskräddad sko. Ja,
men det beror på vad det är för typ av sko och vad man har för typ av byxa till.
Jo, allting är, men alltså...
Men gud, vi frågar inte dig.
Nej, förlåt.
En snygg man med en snygg fot i en snygg sko. Det tycker jag är super härligt när han inte har strumpor. Men...
En ful fot med en ful man med en ful sko.
Då blir det fel. För det bygger ju hela tiden på att alla de här komponenterna...
Men sluta, det är inte det du menar.
Låt Camilo berätta nu. Han är ändå koll på mode.
För det jag ville säga...
Han vill.
Nej, jag vet.
Det jag ville säga... är ju bara att det här med liksom trender förändras ju så brutalt mycket. Jag menar, för bara 5-6 år sedan så hade ju inte Bianca Ingrosso gått runt med klumpiga, stora, enorma sneakers och vita strumpor och haft på sig någonting. Ja, men hela den här 90-talstrenden som har kommit tillbaka, Buffalos, allting. Mm. Det finns ju liksom saker som ansågs vara groteska för bara, ja men, alltså 3-4-5 år sedan.
Absolut.
Och sen så kommer Balenciaga och massa så här märken och gör sina versioner av det här och så blir det helt plötsligt hypat och coolt igen.
Men om man ska komma...
Lite sista bara, om man ska snacka tidlöst och liksom klassisk mode så som det är liksom Savile Row, italienskt, franskt, då ska man ju inte ha strumpor i sandaler. Nej. Och man ska heller inte ha sportstrumpor med läderskor.
Nej.
Men nu för tiden kan man göra vad fan man vill.
Exakt, jag håller med dig.
Men
klassiskt italienskt, men sen så jag menar så här, Robins granne i hissen, hon har ju ingen koll på Balenciaga, hon har ingen koll på om man kan ha en Nike-strumpa.
Nej, det har ju inte Robin heller.
Nej, det har han inte, men han vill ju försöka och det är därför han nu också blir osäker och lite darrig.
Ja!
Och det är det, man måste äga saker och ting, för jag har ju shorts nästan året om och folk håller ju på och himlar med ögonen och frågar, fryser du inte? Och man bara, vad är för jävla frågor? Det är klart jag inte fryser.
Fråga Alexander Bard.
Jo, då skulle jag inte ha shorts på mig. Eller man
minns ni inte jeansen som alla tjejer hade på sig som fick så mycket fittinfektioner?
Jo, fast jag är inte 14 år, jag är 45 år gammal. Jag skulle inte ha på mig. Det må vara. Men jag skulle inte ha på mig någonting som är frösig.
Nej.
Eller som jag känner mig obekväm i. Så jag menar så här, man ska ha saker som man känner sig bekväm i. Och känner du inte dig bekväm att ha strumpor och sandaler, då ska du inte ha det. Men jag vill heller inte se din nakna lilla fot i sandalen. Så jag vill gärna att du har en strumpa på.
Ja, du föredrar alltså strumpa på sandalen.
I stad tycker jag öppen tå, nej. Då tycker jag
bara för kvinnor. Du är konservativ.
Ja, jag är konservativ när det kommer till det. Mm. För öppen tå på killar. Mm,
jag håller inte med.
Men det beror inte lite på var i stan man bor också. Nu bor jag i Hornstull och där nere går ju folk liksom i så här badrock och ett par badtofflor och glider ner och badar på regnet.
Det är fruktansvärt.
Det är jättetrevligt. Det är lite så här utomlands, lite så, jag gillar det.
Men jag måste säga jag känner mig så sedd när ni säger ful sko, ful fot, ful man. Jag inser att det är ju det
bara,
som var
check,
det var ju
check.
Det som var, det var ju därför som hon tittade som hon gjorde det. Det var ju liksom alla komponenterna tillsammans som gjorde att både hon och jag var otrygga.
Ja.
Hissen tillsammans.
Ja.
Ja.
Nej, jag tycker inne i stan ska man ha stängd tå med strumpa och på en badstrand får man ha öppen sandalett, flip-flop, vad som helst. Och hemma, jag har ju det hemma, men så fort jag går ut här på med strumpa och en gympasko, jag går inte ut i flipflop och ränner runt på stan.
Stängd tå och stängd mun, som jag brukar säga.
Ja.
Det, gäller, det gäller i stan.
Det hör ihop, det hör ihop.
Mm. Inget som någon här kommer att brukas hålla sig
till. Vad tycker du då, Mikael Lambi?
Nej, stängd tå och stängd mun.
Det... Stängt hål,
jag sitter här tyst och iakttar och lyssnar.
Stängt hål, stängd mun.
Det här är redan semester.
Kan du kan inte relatera inte till stängt hål och stängd mun. Du bara, min mamma lyssnar på det här. Shut up.
Alltså sluta, kul, så pinsamt.
Men det är så roligt att jag tänkte att jag skrev verkligen ner det här för att jag tänkte det här var ju trevligt, ett ämne som ingen har så mycket åsikter om.
Det finns så mycket alltså sommarmode i Sverige. Det är ju bananas.
Det är laddat.
Jag menar, det är jätteladdat för vi byller sig på så mycket på vintern och så fort det blir varmt så ska det nästan vara naket och jag gillar inte det.
Nej.
Jag tycker man kan ha
påklätt.
Lite mer påklätt.
På vägen hit så mötte jag en kille som hade en trevlig kortärmad sommarskjorta som var helt öppen, som bara fladdrade. Och han liksom
såg
bara
magen.
Ja, han bara var helt fri. Och ett par så här mjukis-shorts.
Jag gillade det.
Ja, till det säger ju
och då
Anton.
Kände jag att jag blev ändå lite provocerad av det.
Jag gillade det.
Då kände jag så här, ja, gå runt där du, bara för att du har så jävla snygg kropp, tänkte jag.
Jag kan... Anton tänker ju snarare så här, det är okej om man har snygg kropp och man är snygg, då får man göra så.
Nej, men han tyckte att han var lite...
Jo, men... Kolla på det.
Han tyckte att han var snyggare än man var, den här killen. Det såg man
men
på.
Jag tycker det... Jag gillar ju det, den öppna skjortan. Alltså,
det går till och med min gräns. Då blir jag konservativ.
Men kan din gräns gå vid munnen så att du håller upp mikrofonen?
Man kan inte gå runt i bara överkropp in i stan.
Nej.
Men gå med bara överkropp? Nej. Men tänk så här... Okej, vänta, vänta, sätt den nu.
Vett och etikett. När man vistas bland människor så har man klädd överkropp.
Mm. Det har jag håller
man.
Med.
Man går inte
förutom
bara...
på stranden.
Förutom på stranden, för då ska man bada, ligga i solstol, olja in sig och så vidare. Det är en helt annan sak. Men ska jag gå ner till ICA, ska jag inte gå barbröstad?
Absurt.
Nej men alltså, jag tycker att det...
Ursäkta, var har ni kycklingen någonstans?
Nej, men, och folk är ju lite för fria och går runt lite för mycket.
Som på charter.
Ja, men...
Jag håller med, men jag måste säga, till skillnad från dig då, så du bara blir lite provocerad. Jag tycker att det finns någonting som är så här, att det är lite gött att han känner sig så fri. Det finns någonting lite fint i det. Jag tycker ja. Det
men också blir man så här, ja, men det är inte så varmt än.
Nej.
Tänkte jag
däremot
också.
Tycker jag att det är okej om man tränar att ha bara överkropp.
Varför är det så? Vad när man tränar?
Nej, men jag tror du menar ute på spåret. Ute,
om du är ute och springer eller står på ett utegym, absolut inga konstigheter. Men om du bara ska sväva ner gatan ner till 7-Eleven, nej, ta på dig en liten skjorta. Ja, du kan ha den löst hängande, knäppt med bara två knappar, men inte fladdrande helt fritt.
Om du har åsikter om det här, kära lyssnare, så skriv inte till oss. Vi ska ta semester och hela sommar. Vi bryr oss faktiskt inte det minsta om din åsikt om det här. Nu tar vi en jingel. Ja. Det är sommar, hörrni.
Freestyle.
Ja.
Nej, vi tänkte låta samtalet ta vägen någonstans. Vad känner du? Vad känner du i din tunga nu? Vad pirrar det längst fram på Antons tunga? Och jag vill inte veta om det är en antibiotika.
Nej, exakt. Nej, men det är ju pirrigt med den här. Alltså, det är 2 juni och så här, första sommarmånaden, den officiella sommarmånaden. Nu har vi 90 dagar av sommar framför oss. Det är ju ändå lite så här pirrigt på något sätt att man så här inte vet vad som komma skall. Jag gillar ju den här känslan av skolavslutning, man ska få sina betyg, man ska så här, terminen är slut, man gör någon typ av bokslut och man ska springa ut där och vara så här lycklig på sommarängen. Jag tycker att det är fint.
Mm. Vad har du? Ja, men jag kan hålla med om det, att det finns liksom en anspänning inför kommande månader. Jag kan också känna mig lite stressad. Jag har liksom haft en... Förlåt, min hund bara försöker... Micke är allergisk och ska få glugga sig. Nej, men förr så planerade jag så himla mycket inför sommaren. Alltså jag var verkligen så här... Det är datum och jag på semester och sen gör jag det här. La la la. Men nu känner jag att jag har mer behov av att typ inte ha en planerad sommar. Jag vill kunna göra det jag känner för. Jag vet inte om det är bara mitt beteende som förändrats, men innan var jag mycket mer planerande. Nu vill jag liksom kunna ta det som det kommer.
Ja, inte boka upp.
Så. Inte, inte för mig, exakt. För
ifall det dyker upp något. Så här,
ska ja. Du med till...
4 veckor i Thailand! Nej, alltså, bara, nej, så stressad helst. Av den tanken.
Alltså semester är ju frihet. Semester är att vara oplanerad och stiga upp och ha en dag då du inte gör någonting.
Mm.
Då man säger, vill jag bada eller vill jag inte? Alltså, så att det finns valmöjligheten.
Dock så vill jag inte alltid... Det är faktiskt det är mitt problem att jag gör ingenting. Alltså jag märker att jag gör inte, jag vill aldrig göra någonting.
Nej, men du är lat.
Ja, och typ gillar att inte göra något.
Ja.
Men är inte det också för att alla andra alltid bokade upp somrarna förut, så man också känner att man behövde boka upp för att säga, men annars, just vad ska jag göra annars då? Om de här ska iväg till Visby och nu ska just någon till något landställe. Ja, så man bara, fan, jag bokar upp mig så att jag inte liksom...
Jag älskade ju förra sommaren, vår första coronasommar. Det blir ju faktiskt vår andra coronasommar. Och jag tyckte det var så skönt att folk var hemma och man faktiskt kunde umgås.
Men det var ju knappt någon corona förra sommaren. Folk reste ju och det var bröllop. Jag var på ett bröllop.
Ja, men det var för att du var respektlös.
Mm. Nej. För det var just
fan,
då,
berättar du?
Nej, men för det var inte ens förbjudet. För förra sommaren hade vi ingen smittspridning. Det var knappt några på IVA. Det var ju nästan
minns
ingen...
ni min... 40 år.
Det var ju jättelugnt.
Jo, men jag menar så här, det var ju
på bröllopet.
Det var ju ingen som åkte till Italien och Spanien på semester. Nej.
Men alltså, massa ingen av mina vänner gjorde det, för att allting var lugnt förra sommaren.
Jag vill veta.
Ja, det håller jag inte riktigt med.
Hörrni, jag vill veta, Micke och Camilo, hur känner ni nu? Vi står inför mellan hägg och syren. Det är väldigt långt mellan hägg och syren den här gången. Hur känner ni inför juni och de här kommande sommarmånaderna? Vad har ni för känslor i kroppen?
Nej, men bara positivt. Alltså jättekul och bara varmt och soligt, bada, jag har flyttat, jag bor nära stan, jag kan cykla till promenera till trädgården.
Mm.
Alltså i Skanstull och bara liksom, det känns, det är väldigt positivt för min del.
En härlig sommarklubb.
Verkligen.
Men vad planerar du? Har du liksom något, har du en Stockholmssommar framför dig?
Ja, nej, men jag har ledigt i och med att i mitt yrke så är vi typ nästan tvungna att ta ledigt hela juli, augusti, eller 4 veckor mellan juli och augusti för att det är byggsemester. Så kommer jag vara mest i Stockholm. Eventuellt åker jag och några vänner och min kille till Amsterdam, för vi har biljetter till Milkshake-festivalen som varit inställd förra året, men den är fortfarande inte inställd ännu.
Mm.
Men det lutar ju åt att den kommer bli inställd. Det är en jättestor festival.
Mm.
Jag har varit där 2 gånger tidigare. Men om inte det blir av så kommer vi i alla fall åka till Skåne. Min kille är från Skåne. Så vi åker säkert dit en sväng. Och sen så har vi ju en bil nu för tiden, så vi kanske kör en liten bilresa.
Oj! Mm. Kan man ringa dig och säga typ, ska vi åka någonstans långt
nej.
Och bada?
Nej, men du kan säkert ringa någon annan. Ja. Trevligt.
Micke, du då?
Du kan ringa mig, Robin.
Tack, Micke.
Jag tog körkortet dagen innan julafton. Jag kör gärna.
Nu? I år?
Ja, nu i år.
Aha.
Fatta, 40 år och tog körkort.
Åka mitt kör med dig.
Jo, gud.
Jag är från Norrland. De har kört bil utan körkort. Höll jag på att säga.
Vad har du för känslor i kroppen?
Nej, men jag blir alltid stressad när det börjar närma sig sommar. För jag blir alltid sådär... alla snackar om vårtrötthet och grejer. Men jag får lite så här sommar, inför sommarångest.
Mm.
När man säger, fan, nu ska man ha gjort massa grejer. Och jag känner mig inte riktigt tillfreds. Jag älskar också att vara en sån som inte planerar in. Jag vill planera in en vecka. Så här, då ska vi åka till Visby eller då ska vi göra det. Men de andra dagarna vill jag också hålla lite öppet. Så att jag blir och det får mig att bli stressad. För att jag vet inte vad jag ska... Blir det en bra bild, Camilo? Ja.
Men också så roligt att du säger att du är person som vill hålla det öppet. Men du mår inte bra av att hålla det öppet.
Nej, och så har jag gjort hela mitt liv. Typ. Nej, men det är så jävla konstigt.
Ja. Nej, men jag är lite likadan. Jag har ett extremt så här, frihetsbild. Jag vill... Så ska vi äta middag 2 veckor? Jag vet inte vad jag ska göra om 2 veckor. Alltså jag är verkligen så här.
Ja.
Men sen så bara, så gör jag inget den där. Alltså klart vi kunde äta ett middag. Det hade varit trevligt att äta middag.
Men och så får man ångest. Fan, varför tackar inte jag till att åka med till det där landstället?
Varför håller man på så? Men tror inte ni att man berättar så här. Man har en sån tydlig bild av vem man är. Så reproducerar man bilden av sig själv. Utan att typ känna efter. Vänta nu. Jag kanske vill planera semestern. Det kanske är bäst för mig att ha vecka för vecka vad jag ska göra. För det kommer göra att min sommar blir mycket roligare. Istället för att, som i mitt fall, så här, sitta kokett med och liksom onanera.
Men det kan också kännas kortare. För man har bokat in hela sommaren. Så man bara, fan, då är det
augusti. Såklart. Men jag sitter liksom med frihetsonanerar. Men jag måste vara fri. När jag, alltså man bara, vad gör jag? Alltså.
Gud, det var så graphic.
Men sen är det också så här med sommaren kan jag känna. Jag får alltid lite ångest att så här, nu ska man börja ha shorts. man ska typ vara på badstrand, jag är inte helt bekväm med min kropp, ligga på en badstrand. Det är ju den ångesten som spökar också mycket för mig. Att det är såhär, fan,
att det är kroppsångest.
Varför sitter jag inte på den där jävla träningscykeln då om jag nu vet att det blir sommar snart? Så jag kan såhär, det är kroppsångest inblandat
det
i
jätte,
det här.
Jättetråkigt
att du fick jag så. Välja att ha typ en skjorta och en luvtröja på mig eller alltså vara lite mer påbyllsad.
Det får du ha.
Ja, du får på
det. Men det är svårt när det är så jävla varmare.
Mm. Ja, men jag känner igen mig i det. Alltså, så jag kan också, jag går inte en sån person som liksom ligger och vräker mig själv på stranden hur som helst. Jag tänk, alltså, att gå och bada är alltid, det finns liksom en men det finns
en tröskel.
En tröskel, ja. Och jag det är en medvetenhet att göra det så här, och typ så här, vart går jag? Till exempel bara Hornsberg strand, det bara går 6000 sexpack går förbi sekunder.
Ja, men så här, precis, var hänger
var är vi, vart ska vi gå?
Liksom människor. Ja.
För också typ, för att man bara orkar sitta i liksom ett modellstråk.
Nej.
Och ligga som en val i mitten.
Nej, det orkar man inte. Nej. Men sen känner jag också bara, ja, men oavsett vad du har för kropp så har du ju rätt till att bada. Eller du har ju rätt till att vara avklädd oavsett. Så då får du ju bara så här, man kommer ju till en punkt där man bara säger, men fuck it, jag behöver ju också bada för jag är varm.
Framförallt, jag behöver bada för er killar. För jag har mer fett än man gör. Ni som ligger här med mina spinkiga magar.
Jag menar alltså de som går ner på playan och spänner upp sig, de är inte där för att bada.
Nej.
Jag menar så här, när man går för att bada måste man ju få bada. Kom hit. Jag menar så här, man måste släppa den där kroppsgrejen. För jag menar, alla som är på stranden är nakna med badbyxor eller bikini eller vad det är. Alla ser annorlunda eller olika ut. Och alla sitter och funderar på hur jag upplevs jämfört med alla andra. Men om man bara så här skiter i det och bara går och badar och har roligt, då
men
blir det kul.
Jag håller med, men det finns
det är en bra tanke, men man måste liksom ta sig
men
över
måste,
den.
Jag menar, du måste ju göra det för att det ska, så att det ska hända. För jag menar, sitter du hemma och bara känner det så kommer det inte bli någon skillnad.
Nej.
Men
det
gör, måste gå till stranden.
Jag håller med, och det gör jag. Jag gör det. Jag går och badar, och jag är inte en person som lever i mitt liv och låter den... Alltså, min relation till min kropp håller inte tillbaka mig på något sätt. Men däremot så finns det ju någonting i så här, alltså man blir matad och så man bara beach 2021 är på väg. Alltså det här där man bara är din kropp beach ready? Man bara, min kropp, jag har en kropp, så då är den beach ready.
Den är alltid det.
Den är alltid det, för jag kan alltid ta på mig badbyxor och gå och bada. Alltså det finns någonting, det här narrativet som spins som kommer innan du börjar ta av oss kläderna. Och jag har haft så här, genom åren jättemånga olika typer av kroppar, så att jag har så här, jag kan ha ett jättehögt ego på en sak och en annan sätt, jättelågt en annan sak. Och sen så blir det sätts allt på spel på något sätt på sommaren för att vi liksom vi umgås, nu sitter vi här runt ett bord fullt påklädda, men om vi är på stranden då sitter vi och umgås nakna liksom praktiskt taget, det var väldigt lite tyg på oss så det är liksom en ny situation att umgås i, ett nytt sätt att umgås på som man, jag förhåller mig till det.
Men där kan man ju också hitta strandkläder. Jag menar så här, det finns olika så här, kaftaner och lite större blåsigare kläder som man kan ha på sig, som man kan ha när man känner, för ingen som är på stranden som ligger och badar känner sig bekväm och strutta upp till glasskiosken och i bara badbyxan. Då vill man ta på sig någonting, och kanske man inte vill ta på sig den där t-shirten eller limnet som man har cyklat dit i, då kanske du ska ta något annat på dig.
Jag tycker kaftan är jätte, alltså så här, alla ska känna sig bekväma. Men om man nu inte gör det så är kaftan en väldigt fashionable choice, måste jag säga.
Ja.
Hur är din relation till kropp och eller liksom bada och liksom sånt där?
Nej, men alltså, jag har ju alltid varit väldigt spinkig hela mitt liv. Och jag har ju tränat hela mitt liv också. Så jag har ju varit tränad, vältränad fast smal. Och min relation har ju varit att jag gillar min kropp. Men tyvärr så har jag ju en väldigt hetsig relation till den också. Alltså så fort jag känner att jag liksom... inte tränar så blir jag lite stressad och typ tänker på det och blir liksom köper kosttillskott och proteingrejer och vill gå upp i vikt och har svårt att gå upp i vikt till exempel nu sen i januari eller någonting. Jag tränade ganska mycket hela förra sommaren för jag cyklade över hela stan överallt och tränade mycket i höst och gick till slut upp några kilo vilket jag ville och jag var uppe i typ 82 och jag var jättenöjd med det. Och sen hela våren har jag jobbat väldigt hårt och den här flytten och sen har jag och min kille haft sjukt mycket hemma och renoverat och nu senast så har jag gått ner till 76 kilo Vilket betyder att jag har gått ner mellan 4 och 6 kilo sen i december. Det är ju väldigt mycket för mig. Och det gör mig stressad. Och jag förstår hur det kan låta provocerande för andra människor. Nej. Men för min egen del så blir det så här, vad i helvete? Jag kan liksom inte så här, hålla vikten. Och jag kan inte så här, jag menar inte att jag går runt och känner mig obekväm på stranden. Men den här grejen i mitt huvud är ju konstant där. Jag har en hetsig relation till min kropp. Det tror nog liksom folk som är nära mig kan hålla med om att även om jag äter allting jag kan få tag i, så har jag ändå en så här, och liksom om det slår över lite på fel håll, att jag känner att jag får någon så här mag eller ryggfett på något sätt, så blir jag stressad över det. Det är liksom löjligt. Någon borde ju slå till mig och bara, vad fan håller du på med? Men det, jag förstår ju verkligen.
Så du är liksom inte nöjd oavsett?
Nej, men aldrig nöjd. Nej. Och det är alltid någonting åt ena eller andra hållet. Oftast alltså att jag går ner för mycket. Att jag har liksom, jag har väldigt svårt att lägga på mig muskler. Liksom.
Tänk att det är så alltså det är, i grund och botten är det ju liksom samma problem. Alltså grund och botten så baseras det ju på det vi blir matade med och de förväntningarna vi har på oss själva, våra kroppar. Istället för typ såhär, så också om någon, vad har du, några år sedan läste något. Nej, men som så här, vad kan min kropp göra? Alltså alla fantastiska saker. Den kan hoppa, springa, cykla, kramas. Och, alltså,
den här affischen då, i ditt kök när du pratar om det.
nej, men förstår ni? Vi pratar så mycket om liksom, hur den ser ut. Men liksom, tänk vad alla fantastiska...
Funktionen
är helt magisk i kroppen. Och det pratar man inte om. Man är väldigt fokuserad på liksom, att någon ska stå utanför och titta på oss.
Ja. Jag menar, och alla är ju helt upptagna av sig själva. Det är ju ingen som orkar att ha tid. Jag menar, så här, det är ingen som står på stranden och bara, men Robin verkar ju ha, han verkar ju ha en liten mage där. För de håller på med sin egen mage. Mm.
På samma sätt som om man ska posta något på Instastory
ja.
Och tvekar. Man bara, vad fan, det är ingen som bryr
sig. Det är ingen som bryr sig. Gör det bara. Och jag, det folk för jag var ju lite chubby när jag var liten. Surprise, surprise. Och jag var ju ett icke-badande barn. Alltså jag älskade bada, men när jag insåg, när man kommer i så här tonåren, så slutade jag bada. Tills jag bara så här, men jag älskar ju bada, varför gör jag inte det? Jag mår ju skitbra av det. Och jag menar, jag var jätteätstörd och vägt typ så här 65 kilo i vuxen ålder, vilket inte är normalt. Men jag var inte lycklig i den situationen när jag stod på stranden heller. Nej. För då var det något annat som jag hade ångest över.
Ja, exakt.
Så jag menar, det finns ju alltid saker som man kan hålla på och älta och fundera över. Och jag menar, skitsamma, vill du bada, ta av dig tröjan och bada. Men sen ska du känna dig bekväm när du behöver gå till, ja, men som jag sa, till glasskiosken och så vidare. Och då får man hitta medel för att komma dit. Mm. Men jag menar, stå inte emot sommaren för att man känner sig obekväm i sin kropp. Ja, då får man så här, gå in i sommaren på ett annat sätt och hitta sitt förhållningssätt. Om man känner sig trygg i att ta på sig något annat eller gå till en ny strand eller vad det nu kan vara.
Men jag skulle aldrig gå till glasskiosken på en strand.
Jo, på
till exempel.
Vadå, för du gillar inte glass?
Nej, men jag skulle nog inte så här, ligga och bada sen gå och typ köpa en glass och sätta mig och äta en glass.
Nej. Det blir... för då tänker du att folk säger så här, men gud vad han som är så tjock på att äta.
Nej, men det sitter i liksom. Det är någon tonårs...
Att det kopplar liksom det du äter till tråkigt. Din kropp. Liksom.
Ja, men det är tonårsfasoner och så här mobbning, högstadie, tjocka bögen.
Fan, vad hemskt att det ska...
Det var ett tag när jag inte kunde köpa chips i affären. För att jag tänkte så här, men gud, nu kommer folk titta på mig. Han behöver inte köpa chips.
Nej, han ska inte köpa chips.
Nej, han ska inte.
Han äter färdigt.
Men det har jag faktiskt kommit över.
Men det är också, för någonting, det är så sjukt också att vi tror oss veta. Vi tar oss roll av liksom, ägande av kroppen. Vi bedömer kroppen. Vi är liksom mottagare och avsändare av vår kropp. Vi tänker att oss veta vad alla andra uppfattas av vår kropp. Vilket vi inte gör. Nej. För det är också sånt där, man bara, förlåt, men folk tycker olika saker är snyggt och vackert.
Ja, verkligen.
Och bara så här, man bara... Och det är, förlåt, men det är också det fantastiska med sociala medier tycker jag. Och även jag som kanske horar ut mig lite själv på sociala medier och har mage och allt på det här. Det är också sådär man bara, men Jesus Christ, vilken målgrupp som finns. Och det hade jag aldrig förstått om inte jag hade gjort sociala medier fast. Jag hade fortfarande gått runt och tänkt att alla vill ha
en tvättbräda.
Det är det enda, det är det enda som folk vill ha.
Musikalartist Robin.
Ja, de vill ha det och det är inte jag nu liksom.
Nej.
Och precis som det är en body positiveness så är det också helt okej om man gillar att träna och vill ha
verkligen.
Så här, kör på liksom.
Verkligen.
Men jag tycker någonting som du sa som du sa Robin som var intressant, det här med att man kanske ibland inte uppskattar hur fantastisk kroppen är. Men det gör man ju när någonting händer med ens kropp. Om man typ så här gör sig illa eller bryter någonting, eller som jag har haft hälsporre i flera år. Så här till en grej som jag verkligen vill säga till folk. Så här, tänk, om ni nu är friska nu, uppskatta det. Ta er tid nu och bara, alltså det behöver inte vara en stor grej, men uppskatta att ni är friska och att ni har en hel kropp som man kan hoppa med, dyka med, springa med och liksom leva ett normalt liv. Mm. Och till er andra som inte har det just nu, eller som har det liksom, i vissa skador kommer ju bli bättre, men alltså det blir ju bättre, man kan göra rehab. Jag har ju själv levt med rehab i flera år, men uppskatta er kropp, alltså verkligen. Ta det inte för givet. Jag tycker det är en grej som, så fort man får någonting så blir man ju så här, det är då man saknar det. Så om ni inte saknar det just nu, ta en sekund och bara uppskatta det faktiskt.
Tänk på det, hörni. Visa ord. Vi låter det avsluta den här.
Bada och njut.
Ja, uppskatta er och kropp helt chips. Enkelt. Ät chips. Vad den är. Mm. Puss.
Puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Nej, det ska vi inte göra.
Nu ska vi lämna kroppshets och sommaren och ge oss in i vad ni har skickat in till oss via Instagram. För ett par dagar sedan så bad jag er skicka in era frågor till vårt avsnitt här på säsongen. Vad vill ni att vi ska prata om? Vad har ni för problem? Och vi kommer nu göra en liten...
Vad har ni för problem? Var det det?
Ja, vad har ni för... Jo, det kan det vara.
Eller frågor.
Ja, men frågor. Vad har du för problem? Vad har du för problem, Anton?
Vad har du för problem?
Håll käft. Nej, men ställ era frågor helt enkelt. Mm. Och vi fick en hel del svar. Eller en del
frågor.
Frågor.
Nu vet jag inte.
Vi kommer göra
vem är det som ställde svaret och frågan?
Vi kommer göra det lite snabbt här. Och vi kommer köra att ni är lite
anonyma.
Ett Jeopardy som ni avbryter nu. Här kommer lite snabba frågor. Lite snabba svar. Så vi tar oss igenom majoriteten. Det finns ett par stycken som vi kände var så stora. Att
vi vi säger ja och nej och sen kanske vi utvecklar.
Men så kommer vi pausa dem till hösten. Mm. De som är stora helt enkelt. Mm. Men så här... När man är kompis till en evig singel som jättegärna vill träffa någon men är jättekräsen och rädd. Hur göra?
Putta.
Putta.
Putta. Putta ut.
Putta ut i liksom... Tvinga den till att dejta.
Ja.
Vad tänker du?
Om man tycker att det är viktigt. Om man tycker att personen bör så bara
där,
tvinga
där
den.
Där är ju frågan snarare. Så här, varför är det så viktigt att i så fall inte vara singel? Liksom
men den vill ju jättegärna träffa någon. Ja, så personen
den vill träffa
någon.
Okay.
Ja, men den är jätterädd
men
och kräsen.
Då får man ju vara lite kreativ och typ så här, säga så här, men ska vi gå ut? Typ så att han avgör och sen så bjuder man med den personen som man tänker att den personen skulle kunna klicka med. Så man får ju så här hemlighetssätta upp dem.
Just det.
Det får man ju göra i så fall.
Men jag hade sagt så här. Det är inte läge för dig att vara kräsen. Nej, jag skojar.
Robin Olsson.
Så har man ju liksom det översökat.
Ja, där Mikael Lambi svaret på frågan.
Nej, men jag kände mig så. Jag bara kände mig så. Jag bara, sluta Mikael Kassanovic skicka in mail om mig. Jag kände mig väldigt, väldigt träffad.
Nej, men det är väl en rekommendation. Att faktiskt vara lite kreativ och bara gå ut och vara i sociala sammanhang och träffa nya människor som man tror att man kanske skulle kunna klicka med. Liksom.
Jo, och sen ibland är man ju bara fast i sitt beteende. Man bara, jag vet inte träffa någon. Var kräsen. Men sluta vara kräsen då. Träffa någon som du inte är är perfekt. Mm. Prova, ja, för helvete.
Och hur bra blir det, ja, då? Det blir ju inte, nej, bra.
Nej, och sen, lite den här grejen så bara, men jag vet vilken, vem som är min typ. Mm. Jag har en speciell typ. Mm. Ofta är det ganska fel.
Man, jag tycker du sa att prova. Folk ska alltid vara så här judgmental med allting. Så här. Vem fan blir bra på en sport om man inte kör, nej, väldigt, väldigt mycket? Samma sak med relationer och sex. Gå
måste
ut och
träna.
Ha sex och
måste
fan prova.
Suger inte kul.
Ut och ligg. Ut och ligg.
Ja, verkligen. Vi går vidare till nästa fråga. Mm. Öppna relationer. Varför har folk det? Och varför är det så vanligt bland bögar?
Varför tittar ni på mig?
Jag... För att du är Nora.
jag har inget förhållande.
Jag har haft det. Nej, men, jag,
men är inte öppna relationer mer vanligt för att bögar i generellt sett när det kommer till sex är ganska liksom...
liberala.
Ja, väldigt liberala och frigjorda. Och liksom, det har väl inte inget nytt egentligen. Och jag menar, det känns väl som att jag tror, det här kanske bara en gissning, men det känns ju som att även straighta personer kommer att bli mer liberala på den fronten ju längre liksom framåt vi kommer i tiden. Jag tror att om 10 år kommer det nog vara mycket, jag tror det. Det känns som att det
70-talet
redan,
är ju inne,
nej, men det känns som att det redan har skett någonting från hur det var för kanske 10 år sedan, att folk, i alla fall i min krets, är lite mer såhär, ja men vadå?
Men alltså, ja, det, ja, nej, kör du.
Nej, men det har väl med jämställdheten att göra. Att män tar för sig mer och uttrycker mer vad man vill och vad man känner och så vidare. Och kvinnor traditionellt sett har inte fått göra det. Så att jag tror att det handlar om hur vi ser på de olika könen och så vidare. Så jag tror absolut som du säger, Camillo, att i en framtida utveckling så kommer det bli mer öppna förhållanden. För kvinnor kommer att känna sig tryggare och säkrare och säga att jag är en sexuell person. Mm. Och jag vill ha det här och jag kräver det här. Mm. Men jag tror att vi bögar har ju åkt en räkmack på mansgrisnormen
eller, bara
kunna, vilken eller mansnormen, men bara att kunna roffa åt sig och sen har det blivit någonting som har blivit bara sexuellt, men det är ju inte
jätteintressant. Men en tanke är också typ att tänk att den rådande normen som handlar om tvåsamhet och gifta sig och vara sambo och allting, den har liksom förkastat oss bögar i århundraden. Alltså vi har också varit bespottade, alltså, normen som den har varit har inte velat ha oss, vi har inte kunnat gifta oss, vi har inte haft rättigheter och allting. Så det finns ju också någonting som är så här, så jag kan tycka att det finns en, nu drar jag det hårt, hänger med mig här, men det finns nästan aktivism i att inte förhålla sig till att typ, nu ska vi vara ihop, nu ska vi skaffa barn, nu ska
man bara, okay, men nej,
vi ifrågasätter det. Ni vill inte, så som världen var, så har vi väldigt många år inte haft en plats där, och det har kommit på senare år.
Precis.
Så att liksom den öppna relationen, det är väl också, det är väl ett motstånd till liksom rådande norm och också att vi då i och med att vi inte fått tillgång till den normen också har haft möjlighet,
visar en frihet.
Ja, vi har haft möjlighet att utforska andra sätt att vara med varandra liksom.
Verkligen.
Vad tänker du, Micke?
Nej, jag håller nog bara... Men
nu är det två duvor som håller på att para
det är
sig
två...
när vi pratar om det. Alltså, de har öppna förhållanden.
Men duvor menar vi Camilo och Anton. Oh, gud vad de slåss!
Jävlar,
de är opassade. Nej, alltså de flaxar ju, de vill ju bara ligga med.
Det är någon som varit otrogen.
Vilka horiga duror.
Jag vet, de är superhoriga.
Har
de
tittat innan ditt förhållande?
Har de tittat innan ditt fönster, Anton?
Gud.
De har ju väldigt bra insyn i din sovrum. Oj, men gud, hör ni? Lyssna nu.
Ja, nu händer det grejer. Hur gör djur?
Det är som mycket natur.
Förlåt, Micke, du skulle...
Nej, men jag vet inte, vad pratar vi om? Ja, just det. Nej, men jag har aldrig haft en öppen relation med någon och skulle ha väldigt svårt att ha det själv. Men jag blir väldigt imponerad av de som klarar av det. För det är ju liksom inte riktigt där jag är nu i alla fall. Men vem vet vad som händer sen?
Nej, men det är väl också typ att man har olika alltså det är väl alltid konstigt. Jag har svårt att tänka mig så här. Att leva med en person, det är ju jättekonstigt för mig. Så det, alltså, utifrån vem man är så är ju alltid den andra, det som inte är en själv, är ju alltid konstigt.
Ja, ja.
Vi går vidare till nästa fråga. Hej kära bögministeriet, hur mycket har det betytt för er att ha andra HBTQ-vänner?
Jag kan börja. För att jag har inte haft det så mycket tidigare fram tills jag träffade Thomas och hela det här gänget och min kompis Ali, och vi åkte till Amsterdam en sommar för bara 3 år sedan egentligen. Kanske det blir 4 nu. Och innan dess kände jag kanske en eller två bögar för att man jobbar på hotell och restaurang. Och jag har ju känt bögar och sen så har jag haft någon kompis. Men jag har liksom inte haft...
Jobbar det bara en eller två bögar på din restaurang?
Nej, men alltså att jag...
Jag menar att
jag var vän med kanske...
Men det var i Överkalix.
Nej, men jag har jobbat på hotell i väldigt länge i Stockholm, så det är klart att det funnits bögar överallt. Men... Det är inte förrän på senare år som jag har fått jättemånga nära bögvänner. Och det har gjort jättemycket för mig.
Hur då? Mm.
För jag har blivit så mycket mer öppen med mig själv. Och vågat liksom så här utforska min femininitet. Och liksom vara liksom out there på liksom fester. Och vara lite så här, men går, springa runt i klackar. Och, alltså jag har blivit mycket mer frigjord på ett jätteroligt sätt för mig själv. Alltså att jag känner mig mer,
du är mer
bekväm och bejakande och liksom tar för mig av den här delen av mig själv. Medan det tidigare har varit lite, samtidigt som jag har haft många straighta vänner, speciellt då inom hotell och restaurang, som har varit väldigt öppna för den här och gillat min den sidan, så har det ju ändå varit någonting som jag lite grann har dolt. Mm. Så för min del har det öppnat upp så mycket nya så här, och jag har fått så mycket nya vänner också som jag känner att jag kan dela saker med som jag inte kan med straighta människor. Så att för min del har det bara varit, alltså, bland det bästa som har hänt. Mm.
Men det du säger också, att du kan vara mer öppen, det är också att du behöver inte stå ensam med det. Alltså det kunde, när man växte upp och man hade så här sidor som man var själv med, man bara lite camp, lalala, då stod man ensam med det. Ja, men alltså, man har vänner som kanske är på samma sätt. Mm. Det finns liksom safety by numbers, tycker jag. Alltså jag bara, jag känner samma sak, att jag får tillgång till andra sidor av mig själv som jag hade kanske, som jag dolde när jag växte upp eller liknande. Och även att man, jag vet inte, det är svårt, det är liksom en svårnavigerad kultur som är liksom ena sidan jätteöppen och jättevälkomnande och liksom var dig själv, alla, och sen på andra sidan så här
helt stängd,
helt liksom kroppsfixerad.
Ja, men
och
det
liksom,
ska jag säga. Det är ju verkligen en bra poäng, därför att innan jag kom in i det här, i det här gänget och andra liksom gaygäng, så tyckte jag att det kändes lite läskigt och jag kände mig väldigt exkluderad och jag var inte alls bekväm. Så det är ju, ska ju verkligen sägas att Stockholms gayliv kan ju vara väldigt elitistisk och den är fortfarande det till många, på många plan. Men jag kan däremot säga att bögministeriets böggäng är inte så. Jag har aldrig känt mig exkluderad eller att det är något elitistiskt eller att man ska vara någon cool bög eller någonting. Och om folk upplever det så kanske man ska komma upp och prata med oss. Eller liksom om man,
för att ingen cool bögar närvarande.
Men jag kan nästan tycka att det var ju så jävla fint att hamna och vara i ett sammanhang när man var yngre. Mm. Men jag kan känna att det där har ju suddats ut nu är jag 40. Men liksom mellan 20 och 33 kanske. Då var det ju jätteviktigt att ha gaykompisar och vara... hänga i ett liksom sånt sammanhang. På samma sätt lite som att det fanns gaybarer att gå till, som
men
det inte finns idag.
Man söker väl en tillhörighet?
Precis.
Jag menar så här, när du sitter där uppe i ditt lilla pojkrum i Norrland och funderar på hur livet ska bli, och sen så är man vill hitta likasinnade och man vill så här känna det
jag
som
ska
du...
Bo i Stockholm.
Ja, men som Camilo säger, att hitta de som bejakar ens sanna sidor och som inte dömer en och så vidare. Och det är klart att man såg ju på livet annorlunda när man var 12 år jämfört när man är 40.
Alltså David, hoppas jag verkligen.
David Sedaris är en av mina favoritförfattare. Han har en fantastisk liten kort historia där han beskriver en situation när han är han bor i Paris och han kan höra sitter han på sin balkong och hör amerikaner på gatan nedanför och som förhåller sig till, och det är hans bästa liksom, så han gör sig aldrig hörd liksom. Och det är så här fruar och män som bråkar över liksom hur de blir pompösa i Paris. Så här, du försöker bara låtsas att du är en fransman. Varför har du på dig en basken? Alltså, de blir arga och de är trötta, hungriga och liksom, det är så här, konflikten. Och mycket är ju så här typ, man bara, men du, jag kan prata franska. Någon har ljugit. När jag kan prata franska så kan de inte prata franska. Men alla vill vara fransmän, men de vet inte hur. Så jag bara, den är en sån här, jag tänker koppling till böglivet, det är för mig, jag hade varit den där den där lilla amerikanska personen på gatan om inte någon hade visat mig hur jag hade varit en bög. Alltså för att jag hade varit en så arg och frustrerad, men att ha bögvänner har också varit en väg, ett sätt att förstå kultur och hur man beter sig och vad är rätt och fel. Alltså hur pratar man på Grindr? Alltså allt sånt där som är...
Och alltså dela med sig av upplevelser. Precis. Med vänner som man tror typ att man var helt ensam om när man gick i gymnasiet eller vad fan som helst. Som helt plötsligt bara shit, det där har ju fan hänt dig. Exakt samma sak, för många har varit med om så liknande upplevelser.
Ja, har ni inte, förlåt, jag måste bara säga, har ni inte läst det? Alltså, det är...
Men det var det du tipsade om, jag ska göra det.
Alltså, det är så... Det är en av de bästa författarna. Och jag måste även säga att hans ljudbok, för han är även en... Alltså, han är en väldigt anlitad... Det finns en serie där han läser sina essär på BBC. Så det är liksom... Jag tror det är 6 stycken volymer. Han... Det är komiskt geni. Han är, det är så torrt och bra. David Sedaris. Ja. Mm. Ah, förlåt, Micke, du hade en take på det.
Nej, jag kommer om mig nu.
David Sedaris. Nej, men jag kan säga så här. Jag har ju varit också så här väldigt restriktiv. För jag har ju inte velat vara en sån här bög som har en massa bögkompisar. Jag har varit så här, jag vill vara en egen person. För mig har det varit väldigt viktigt att ha en persona som inte blir ihopklampad med en grupp. Jag var väldigt så här, men jag har egna åsikter, jag står inte för det här. Nej, jag är ingen så här regnbågsbög och jag är inte mellobög eller så. Jag vill vara min egna Antonbög. Och därför har jag valt de människorna som jag tyckte om. Men med åren som har gått så har man ju samlat på sig väldigt mycket bögvänner och det är ju fantastiskt. Det är ju jättehärligt att man har samma syn och man har samma erfarenheter och man får samma känsla för vissa saker, så det betyder väldigt viktigt, eller betyder väldigt mycket att man har någon typ av kulturell delning och kulturell identifikation. Sen behöver man ju inte bara umgås med bögar.
När vi kommer tillbaka ska vi gå vidare i de frågorna som nu har skickat in. Men vi tar en liten jingle på det.
Ni svansar av det.
De hånar nu mig för att jag pratar om min hund.
Typ är Morgan så duktig. Alltså, har ni sett, svans, har ni sett svansen på honom?
Men gud, ni är så avundsjuka för att ni inte har kärlek i ditt liv.
Ja. Jag hoppas att du ska vara så misslyckad hundpappa så jag får ärva honom.
Här är en otydligt formulerad men ändå, jag tänker i andemeningen, tydlig fråga. Finns mycket, det är ju då frågan att vi ska prata om, men tänker Forever After, the shitty version, gays som slutat söka kärlek. Och då tänker jag, är det en thing? Ser vi att homosexuella män i större utsträckning slutar söka kärlek? Vad är er spaning på det?
Gud, nu blir awkward silence.
Ja, men jag kan svara. Jag tycker man nog kanske ser det. Att det finns någon typ av skifte då det finns gammelbögen på något sätt som inte är den här flamboyanta, eller som är den flamboyanta personen och så vidare, som inte får den här uppmärksamheten riktigt längre. Den kanske taggar ner och bara säger nej, men nu kommer jag leva själv resten av mitt liv och jag kommer inte att vara ute och jaga på samma sätt som jag gjort tidigare. För man kommer upp i någon typ av respekt mot sig själv då man inte riktigt så här är...
Du är bara självbiografi.
Ja, exakt. Ja.
Men jag tror vadå, det är väl inte bara så, det finns väl också de som känner att de inte ens att de kanske känner att det här med relation kanske inte är för mig. De kanske är glada singlar och bara vill resa runt och åka till Sitges och Marbella och ligga och liksom ha sitt jobb och sitt liv och liksom gå i pension och bara alltså det vadå, det måste väl finnas dem också.
Ja, men jag tänker att det handlar om att vi har alternativ nu. Innan så hade vi inte så mycket alternativ. Vi kan välja att vara ensamma nu och att man inte behöver bli kodad på samma sätt, att man är misslyckad och är en fullkomlig galning. Så att liksom, det är liksom ett... Man kan säga, jag vill inte, på samma sätt som kvinnor kan säga, jag vill inte ha barn. Jag vill inte ha det. Och det är liksom,
inte rätt.
Det är somewhat accepterat. Så kan man också säga så här, jag vill själv. Jag vill inte ha en relation. Så kanske att man alltså, handlade, så liksom vår, han som skickade in var bara the slutty version, slutat be om, han kopplar ihop det med så här, typ att det handlar om slampighet, att man inte vill ge upp någonting. Jag tänker att det inte handlar om det. Det handlar om att man kanske har tillgång till fler sätt att leva sitt
man
liv.
Man blir mer självsäker.
Ja, och vi kan leva våra liv på massa olika sätt. Och det är helt okej vad du än väljer. Vill du vara själv, vill du vara ihop med någon? Eller vill du inte det, så whatevs.
Bra.
Nu går vi vidare. Och då är nästa fråga. Är det lika kul att bo i Stockholm som ni drömde om när ni flyttade dit?
Mikael Andby, vi har ju också en fråga som vi behöver ta i höst. Som vi har fått av en lyssnare.
Norrlandsfrågan.
Den behöver vi ta. Den har ju lite grann med det här att göra.
Ja, men just ingen av oss är ju egentligen från Stockholm. Nej. Inte ens du. Du är från Göteborg.
Inte ens du,
inte ens jag är från Göteborg.
Du som är från Göteborg.
Nej, men jag är ju från... Jag är ju alltså, har vi, eller,
sen
jag var 10 år har jag bott i Stockholm. Jag men innan bodde jag i Östergötland.
Men är det lika kul att bo i Stockholm som
vi
trodde?
Det här känns lite som en sån här... man kollar på det romantiserandet av Stockholm liksom, så här, torkade tårar, någon ska flytta hit och man ska leva livet och man ska leva ut och efter den här pandemin är det väl, vill man väl kanske ifrån stan en del också, man vill ju ha både och, jag vill ha både puls och
jag tycker det är lika kul att bo i Stockholm som jag tänkte när jag drömde om, jag flyttade till Stockholm när jag var 19-20 och var och kom från Göteborg, hade liksom bott i orten där länge och jag drömde liksom om en plats där jag kunde vara mig själv, där jag kunde ha en vänner som var som jag, där jag inte behövde tänka på att liksom tänka på hur jag betedde mig eller att jag inte behövde liksom villkora mig själv och mitt liv hela tiden. Och det tycker jag att 100% har jag fått det i Stockholm, så att det var det jag drömde om. Och om jag ska minnas liksom varför jag flyttade till Stockholm när jag var 20, då var det jag drömde om. Och det har jag gånger 1000 nu. Jag är så tacksam för livet jag har nu. Det är helt magiskt. Och när man sitter så här, man bara, jag vet inte, ska jag dejta eller inte? Jag vet inte, ska jag gå ut? Jag är introvert, extrovert. Så bara, okej, men kom ihåg den här 16-åringen som liksom låg och vred sig i ångest. För att man bara...
Men jag flyttade hit när jag var 19 också, men jag måste säga att det bästa typ, nu var det bara ett halvår, men det bästa halvåret typ mitt liv, det var när jag bodde i Göteborg. Så jävla underbart, jag älskar Göteborg.
Men gud,
så
19
jävla
år.
Mycket.
Så många var 19 år du flyttade till Stockholm?
Ja.
Shit, vissa dialekter försvinner verkligen aldrig.
Nu var det ju också Stockholm som vi pratar om.
Ja, nej, men jag vill bara prata alltså, om storstads... jag tror att det är så här,
just det,
storstadskänslan.
Just det. Just det.
Men Anton, du fick lite tår i ögat.
Ja, men alltså, jag blev jätterörd av dina, för jag, alltså, du vet, när man satt där i sin lilla tonårsrum och tänkte sig, men när jag hade ju en person som sa till mig när jag var 13 år gammal så här, men du kommer passa mycket bättre i Stockholm. Och jag förstod aldrig vad den där personen menade förrän jag så här 20 år senare var i Stockholm och bara, jag passar så mycket bättre här. Det här är mitt hem. Ja, det är, alltså Norrland är inte mitt hem.
Nej.
Alltså Stockholm är mitt hem.
Håller med.
Kommer aldrig att lämna. Nej. Aldrig.
Jag hade samma upplevelse. Birgitta, min engelska lärare i högstadiet, jag hade inte kommit ut. Jag är liksom 14, supermobbad. Jag umgås med populära tjejerna, supermobbad av hela skolan liksom, för att jag är typ en bög och kille. Men inte utkommen då. Så jag har inte kommit ut. Men det här 1,52 kvinnan med så här olika lite 90-tal. Tänk att hon är så trendigt klädd. Hon kanske är 50 och hon har olika särkar och långa kjolar. Alltså hon har så här grungy stil på 50-åring. Alltså hon är så cool så man orkar inte.
Hade hon Dr. Martens?
Hon såg ju mig. Hon bara, alltså hennes blick igenom så här, bara, hon såg ju, hon bara, den här lilla bögen är mobbad. Och jag han har inte kommit ut, så hur ska jag liksom prata med honom om att livet blir liksom bättre? Så här, det här är inte livet. Det du upplever nu är inte livet. Och vi hade någon sån grej, för jag var väldigt bra engelska lärare, jag var bra i engelska och fick bra betyg och hon och jag var, ja, men så, det var någon, så hade vi någon sån, jag stannade kvar efteråt, jag fattade, jag kommer inte ihåg varför, men whatevs. Och hon bara, Robin, det kommer bli så bra för dig. Det kommer bli så himla bra för dig. Du har inte hittat ditt folk än.
Nej.
Så här, och det kommer bli toppen.
Vad heter hon?
Birgitta.
Shout out till Birgitta.
Det kommer bli toppen för dig.
Så fint.
Så här. Och jag bara, Och jag fattade också så här, tänk att det var 14-15 år i början. Jag fattade att hon fattade. Jag såg i hennes blick att liksom hon sa, jag ser att du är bög, jag ser att det här, you're struggling, det är fruktansvärt. Och jag vill bara berätta att det finns ett liv efteråt.
Bara, ja.
Nej, men det var helt magiskt. Och det var ju så här, det var allt man, alltså jag behövde, för jag också hade, då hade jag liksom blicken satt på något, på gymnasiet, ja. Och sen i förlängningen faktiskt Stockholm. Ja. Så när jag väl kom hit så bara, fuck yes!
Hon hade rätt.
Ja, det var hon faktiskt så rätt. Fantastiskt.
Så fint. Jag kan ju säga så här, när jag flyttade, när min familj flyttade till Stockholm så var jag 10 år. Och vi bodde i Mjölby. Underbar stad att växa upp i. Och när vi flyttade så var det så dramatiskt. För jag satt i bilen, vår bil var så fullpackad så det liksom höll på att spricka. Och vi hade ett bord fullt lastat på taket.
Alltså varför flyttade ni?
Men för att pappa fick jobb i Stockholm och i Mjölby liksom. Och när vi flyttar så gråter jag. Sitter i bilen och gråter med rutan nedvevad. Och mina kompisar springer efter bilen. Bara,
nej!
Och jag minns det här så väl. För mina föräldrar har berättat det 1000 gånger. Att jag grät i bilen och sa så här. Nej, jag vill inte flytta. Så fort jag fyller 18 ska jag flytta tillbaka till Mjölby. Jag kan säga så här. Kommer aldrig flytta tillbaka till Mjölby. Och inget ont med om Mjölby. Jag älskar Mjölby. Och underbar plats att växa upp i. Men jag kommer inte flytta tillbaka till Mjölby.
För Stockholm är ändå bäst.
Vi går vidare. Vad fint också att tänka på, alltså så här, anledningen varför man gjorde ganska stora beslut som man nu lever i.
Ja,
fint att återbesöka.
Väldigt fint.
Har ni några... här är en fråga från Peter som lyssnar massor på oss. Hej Peter. Berätta gärna om era mest minnesvärda stunder i er podd hittills fram tills nu. Har ni några minnen som står ut kopplat till bögministeriet? Ett samtal som berörde er eller som ni...
Men du måste ju ha jättemånga och du måste också ha ganska många. Och jag och Micke började ju ganska sent. Jag har två minnen som står ut. Och det är Faghag-avsnittet med min bästis Emily. För det var så jävla kul och det kändes väldigt kul att ha med sig någon som jag känner och som hade så himla mycket intressant att säga som jag inte ens själv visste att hon hade. Alltså det var så mycket som jag själv bara wow. Alltså hon gav verkligen mycket.
Hon var ett proffs.
Det var kul. Och sen så hade vi ganska sent om sitt med Black Lives Matter avsnittet. Där vi hade
Martin.
Med vår gäst Martin var också väldigt minnesvärt för min del. För det kändes som att vi han hade otroligt mycket smarta, fina liksom, infallsvinklar på ämnet såklart utav egen erfarenhet. Och jag kände också att det var så här, det var kul att få prata om någonting seriöst på ett sätt. Det var ett avsnitt som det var inte så flamsigt liksom, men det var väldigt kul även om vi fick in lite humor i det också. Men det, jag skulle säga att det är två
Martin
var
också proffs.
Ja, verkligen. Så kul att ha med honom i podden. Så det skulle jag säga är två av mina höjdpunkter.
Det får vi göra om, känner jag.
Det innebär att det måste vara fler gäster nästa säsong.
Ja.
Verkligen.
Men jag tycker väl att så här, jag kan inte säga något specifikt avsnitt som har varit sådär. Men jag tycker att alltid det som är innan, under poddens tid och efter. Alltså det är så här, det är så jävla kul när vi alltid ses och när vi liksom så här sitter och tjötar, och speciellt de gånger när man kanske har stannat kvar lite längre och druckit lite vin, och det är ett sätt att umgås på. Tycker det är så jävla lyxigt, på tal om att bo i en stor stad och komma från en liten ort, att det är en jävla lyx att få vara med i ett sånt här sammanhang och
verkligen,
och sitta och så här spåna och liksom fnula på frågor eller tankar och få
en
höra
åsikt.
Och ha en åsikt, men framförallt få höra alltså er snacka och andra prata, för jag lär mig svinmycket.
Verkligen, och vi tar det inte för givet, det du säger. Nej. Och det är ju verkligen sant, det är som små terapisessions när vi ses.
Men visst är det roligt också, man tänker, det är så sjukt att jag tror att man lär sig också, alltså jag visste inte om, alltså man är så fast i sitt eget huvud, så man tänker att man, att sättet man ser på världen är världen. Men världen är ju inte sättet som man ser på den. Den är på massa olika sätt och vis. Så det är bara, så att typ, och jag kan rekommendera till alla som lyssnar att liksom skapa de här utrymmena med era vänner där ni bara, hörni, ska vi ses på torsdag och prata om kärlek? Alltså, ska vi ses på torsdag och prata om typ era lyckligaste ögonblick. Ja, men bara för det blir liksom det är paraply och verkligen, en ingång verkligen, i liksom
verkligen.
Så mycket fina grejer. Mm. Vad tänker du, Anton?
Nej, men jag håller med dig där, Robin, just det att det blir en, alltså det är ju lite så här självterapi när vi träffas och när vi pratar om, för att vi går ju inte in i de här kompisrelationerna som vi gör i vanliga fall, att man bara säger, men berätta om chefen, hur var det nu, att man fastnar i den här dagliga här och nu, utan vi har ju ämnen eller en fråga som vi behandlar som man behöver fundera lite grann på, och då bara säga, va? Vad menar du här? Okej. Okay. Jag tänker på det här sättet att man bollar och funderar.
Verkligen. Och typ så pratar och tänker samtidigt, och så man bara, fan, exakt. Får jag verkligen för det här? Man pratar, jag tänker. Stå för det, för nu har vi...
Nej, men precis. Mm. Och det tycker jag är så värdefullt att man har, att vi har det här forumet till det. Mm. Så jag menar, det finns inte ett avsnitt eller ett ämne, utan det är bara så här, bögministeriet som fenomen tycker jag är helt fantastiskt och har varit helt avgörande för mig i lycklighet.
Mm. Fan vad kul.
Jag minns, samma här. Jag minns alltså två dels jag ska säga, bögministeriet har ju haft två breakups.
Mm.
Så dels var det ju när Mårten och Kristoffer som båda var med bögministeriet gjorde slut och vi var med på den. Så det var också så här, jag minns den tiden mycket, och utan att gå in på det är ju deras historia, men det är liksom en det är liksom en spegling av tiden vi är i nu. Du vet, när vi alla kommunicerar och vi är i ett offentligt samtal, så var det så här, två vänner till mig som är ganska privat händelse gör slut, och så sitter vi liksom ändå i ett pågående offentligt samtal i någonting som gör ganska ont. Alltså ja. Det minns jag väldigt tydligt hur vi som grupp förhöll oss till, vilket det är ju toppen nu, också bara disclosure för alla som lyssnar, det är en bra relation och det är inget så liksom. Det var inget drama där, men det var bara någonting att förhålla sig till så. Och sen gjorde jag ju själv slut. Jag och mitt ex gjorde slut mitt under podden, och det var jag minns det också, att det var klurigt att ha haft den erfarenheten med Kristoffer och Mårten, och sen så gå igenom det liksom inför liksom tusentals av er lyssnare så. Så hur förhåller jag mig till det, var jag redo att berätta om mitt liv, för då har jag också, jag är ju delat med mig ganska friskt av mig själv, men när någonting gör ont och det är liksom färskt och det blöder. Det är jäkligt svårt att liksom navigera i vad jag känner mig bekväm att dela med mig. Så jag kände att jag var nog ganska tyst om det. Och sen så blev det som det blev. Så, så det är väl minnen som jag minns. Men det ni säger som liksom samhörigheten i gruppen. Så. Men ett av de starkaste är ju faktiskt två av de starkaste samtalen som jag tycker har skett. Det är dels när Filip, våran gamla bögministerkollega som nu bor i Malmö, pratade om sin sin kroppshets.
Ja, jättebra.
När han delade med sig av, och som är en, som alla ni, om ni tittar på bilder av Filip, fantastiskt vacker kropp. Och som delar med sig av ett perspektiv som kanske inte vi andra alltid delar med oss av. Men att ha en vacker kropp, men också
en åtråvärd kropp.
En åtråvärd kropp, men det fängelset som det innebar för honom, och att han var så himla sårbar och visade liksom alla delar av det, vad det krävdes verkligen för det och vad det innebar för honom, och att det inte
jättebra
bara
jättebra avsnitt.
Ja. Så det är något jag minns, och sen så minns jag även samtalet när jag och Kristoffer simultant insåg att vi båda trodde vi skulle dö efter 40, för det var ju så sjukt. För det var ju då att vi ställde frågan, men när trodde du att du kommer dö, vilken ålder? Vi bara 40, varför då? Och sen så började vi nysta i det, och det insåg vi att vi inte visste hur man skulle kunna drömma om att bli gammal, att vara bög, det är väldigt svårt att ha drömmar om, och bilder om narrativ och historier som vi aldrig fått se och aldrig fått skildrats. Så att det var en sån här, den tar jag med mig jättemycket, och jag tar även med mig faktiskt i mitt jobb. Jag tänker mycket på så här, det är liksom en så här, jag skulle säga att det är inte bara en lesson learned i bögministeriet, det är en lesson learned för mig när jag jobbar med i kommunikation. Alltså jag tänker så här, okej. Vilka berättelser berättas, och vilka har inte berättat? Jag tänker ofta på den stunden och att det liksom blir som en spegling av hur jag är idag. Nu går vi vidare. Vi sitter nu och myser för att vi blev lite jag tror vi alla blev lite tagna av betydelsen av att sitta med kompisar och få lov att prata och få reflektera och såhär, ibland så behöver man ju en påminnelse att tänka på vissa minnen. Alltså, alltså det är inte så att när man ligger i sin säng hemma på kvällen att, liksom, att det är som ett kartotek av olika minnen. Man behöver ju liksom en hjälp att för att min hund står på bordet nu. Det är så sjukt.
Det är hjälp att lyfta ner. Hur mycket väger den här hunden?
30.
Jaha.
Gulle.
Jo, men vi blev
han fick uppmärksamhet. Han klev upp på bordet.
Nej, men vi blev lite rörda.
För, jag är precis som pappi.
Jo, men vi blev rörda för vi insåg så att det betyder mycket för oss att sitta här och prata med er. Och det är ju liksom, ni som lyssnar är ju liksom förutsättningen att vi samlas varje vecka.
Ja,
och att det som ni ger oss i form av lyssnarbrev och input och allting, alltså det är ju en katalysator för en hel vänskapskrets nu.
Verkligen.
Att prata och tänka och reflektera.
Ja.
Och jag hoppas att det ger er någonting också, för det här är så himla betydelsefullt för oss, och att vi har gjort, nu går vi in i nästa säsong, vår 20:e säsong, vi har haft en miljon lyssningar, vi har nått väldigt många personer under väldigt många år, så att jag hoppas att ni är med oss i det, och att fortsätt skicka in saker, och fortsätt reflektera, och
tyck och tänk.
Jag tycker och tänk, och även ifrågasätt oss, för det kan också vara så här, vi har gjort någonting på ett sätt som känns
förlegat.
Säg emot. Ni borde ta in mer gäster, eller kom med åsikter. Jag tänker att det här är eller er podd.
Kom lite feedback på avsnitten också.
Vad ni än skriver så tar vi det på. Alltså, vi tar ju upp grejerna ni skriver, och det är inte...
Det
låter så klyschigt när man säger, det betyder så mycket för oss, snälla skriv in.
Men det gör ju det.
Jag lyssnar ju på 1000 poddar, och jag skriver aldrig in någonting.
Nej.
Men shit vad vi uppskattar varenda liten fråga vi får, både på Instagram och mail och Facebook. Det gör allting så mycket mer intressantare, både för er och för oss, för att vi reflekterar över saker som vi kanske inte hade gjort annars.
Mm. Och det är ju verkligen så här, det här är inte vår podd, det är er podd. Så att liksom, ni har ju varit en lika stor del av de samtalen som vi har fört, för ni har skickat in tankar, reflektioner och synsätt, och även perspektiv som inte vi hade innan. Så att känna att det är er podd. Vi må sitta här vecka efter vecka och prata med varandra, men ni är med oss och vi tänker på er.
Och ärligt talat, någonting som inte någonsin sägs, så det är inte sagt och man behöver inte prata om det heller, men det här är ingen vinstdrivande podd. Vi känner ju noll kronor. Vi lägger inte ut reklam. Vi har inga reklamsamarbeten. Nej. Det här är inte, vi är inte här för att liksom det här...
Fast det här
bli...
vinet var väldigt gott. Vad var det för vin?
Nej, men det är, tror jag, en viktig grej, för jag tror också när vi ber er så här typ rata, sprida och liknande, alltså bara så ni vet, vi tjänar alltså noll kronor. Så det är liksom det vi vill ha tillbaka, är väl att typ att om ni tycker om det, sprid det helt enkelt. Mm. Men jag känner väl att vi har gjort vårt den här...
Vi är klara
för
den här
säsongen.
Känner lite... Vilken bra säsong, tycker jag.
Jätterolig säsong.
Skitkul, och tack till er för att jag har fått vara med. Jag är
ni är så duktiga. Camilo och Micke, vad ni har liksom svassat
verkligen
in. Och varit så...
High five, Camilo.
Nej, men på riktigt. Så himla
har de svassat?
Men svassat in och varit... Du var kaxig i början. Kaxa runt, Camilo. Och du var liksom...
Jättekul.
Hon vill inte säga någonting i början.
Nej, men sen ska vi säga eftertänksam. Och nu sitter ni och liksom delar med er.
Ja,
det kan vi väl båda säga, att när man börjar podda så man bara... Vad kan jag säga? Jag känner som jag hörde...
Man är lite nevrotisk.
Ja, men det är en stress att sitta här och bara dela med sig av sitt liv.
Men när det släpper så är det så jävla roligt.
Nej, men det är jättekul, verkligen. Ja, det är som du säger, det var inte lätt i början. Men
nej, jag hade faktiskt lite ångest i början.
Ja, men vi hade väl båda det när vi började. Vi var här som gäster, men det känns, och det här säger jag ur mitt perspektiv, men jag tycker det är kul att få bidra från vår del. Men liksom, jag är ändå utländsk, jag har något perspektiv som är lite annorlunda från er andra, och du är från Norrland och du är väldigt från Norrland. Jag menar, hör på dig hur du snackar. Det är väldigt kul att ha lite blandade perspektiv.
Jag,
för min egen del har jag, när avsnitt som du har liksom blommat mycket, som när ni körde tillsammans. Det var ju skitkul att höra liksom den norrländska liksom vyn på allting på ett sätt som även våra lyssnare uppskattade. Vi fick ju fina brev efter det.
Verkligen.
Absolut.
Så jättekul. Tack för att vi får vara en del av det här.
Nästa år 10 år.
Det är faktiskt sjukt. Det är sjukt.
Fan, då blir det pompost åt.
Kära lyssnare, tack för att ni är med oss. Och följ oss på Instagram, Facebook, Twitter. Vad följer man dig, Micke?
På Mika Landby på Instagram.
Och mig följer man på Anton Renström.
Och mig på Cocolicious.
Det kan vi gilla alltså. Och mig på @OlsonRobin. Och vill ni att vi ska prata om någonting nästa säsong, då skriver ni in till hej@bokministeriet.se eller skriver på Facebook och Instagram. Och tack!
Och en shoutout till Thomas och Micke Casanovis.
Ja.
Thomas Karlhed och Micke Casanovis som inte kunde närvara men som hälsar så mycket. Vi saknar dem och de kommer med nästa säsong också.
Ja. Just det. Vänta.
Just det. Memory. Eller,
nej, just det. Nej, det här kanske vi klipper bort.
Nej, säg.
Nej, men Micke ska ju, har ju haft ett... Nu när vi pratar Micke, så har ju Micke haft ett...
Han gör ju en liten spaning.
Just det, vi skickade ju.
Ja.
Ja, så vi har ju glömt ta
just
in...
Det.
Just det. Tack Micke för din spaning.
Tack så mycket. Så himla relevant.
Lägger vi den sist?
Ja. Jo, men den... Är det konstigt?
Jag vet
inte. Nej, men det här kommer mycket spaning. Ja.
Och här kommer mycket spaning.
Här mycket spaning. Ja, jävla spännande. Hej då!
Hej då!
Hej, Micke Casanovic här. Jag är bögministeriets residerande hippie och Norrlands korrespondent för tillfället. Eftersom jag inte kan delta i säsongens sista inspelning tänkte jag bidra med den här sommarkrönikan på ämnet medelålderskris. Samtidigt som jag doppar tårna här i Storlajsan i Västerbotten. Vi har under flera tillfällen i flera avsnitt pratat om livskriser i bögministeriet. Men jag kan inte minnas att vi pratat specifikt om medelålderskrisen. Den är unik bland kriser för den verkar vara kodad i vårt DNA. Det är inte bara människor som upplever medelålderskriser. Det finns gott om vetenskapliga belägg för att alla människoapor gör det. Skötarna beskriver det som att en lågmäldhet infinner sig när de når mitten på sina förväntade liv. Kanske är det så de flesta personers livskris ter sig. En lågmäld melankoli över allt som inte blev. Precis som Eva Dahlgren sjunger i En liten sång om flykt. En medelålderskris är unik bland livskriserna för den har ofta ingen utlösare och definitivt ingen början. Vi börjar ladda för den någon gång i tonåren och i vissa fall tidigare. Hur den tar sig uttryck beror på vad du saknar och vilka val du gjort i livet. För vissa blir sorgen över det som inte blev så stark att man spolar tillbaka livet till 20, skaffar en yngre partner och en sportbil. Andra hamnar i en djup depression, fångade i en vardag, vävd av default-val som känns omöjlig att ta sig ur. Jag tror att min medelålderskris hade tett sig radikalt annorlunda om jag varit straight. Ska jag vara ärlig så hade jag egentligen inget att krisa för. 2017 hade jag allt man rimligen kunde begära av livet vid den åldern. Jag hade ett bra jobb med balans i fritid och arbetstid. Min sambo hade nyligen flyttat till Sverige och vi hade äntligen en vardag ihop. Jag tjänade mer än jag någonsin gjort och var tillräckligt av en profil i min bransch för att ha en hyfsat lukrativ föreläsarkarriär vid sidan av. Jag hade en fantastisk familj och både de jag valt och de jag blivit tilldelad av genetiken. Och ändå fanns där en känsla av, jaha, och nu då? Jag tror att det var just det här Oscar Wilde menade när han skrev: i denna värld finns bara två tragedier. Den ena är att inte få det man vill, den andra är att få det. Vad det är kan jag inte säga, för det varierar inte bara mellan personer, det varierar också över tid för en individ. I alla fall har det gjort det för mig. Jag har aldrig haft en femårsplan annat än gör det som känns rätt. Kanske är det guldklimpen i all den skit som bögar av min generation utsattes för av en oförstående samtid. Där det fanns så få förebilder att de kunde räknas på en hands fingrar. En samtid som gjorde att jag varken ville eller kunde föreställa mig ett liv som 30-åring. Och att vara 40 var lika främmande som att vara en bläckfisk. På gymnasiet, när alla andra verkade segla genom livet med en plan, drev jag från sak till sak för att hitta det. Jag hoppade av gymnasiet och jobbade som skoförsäljare och internetguide. Jag stannade aldrig längre än 3 år på något ställe och 20 år in i den här brokiga karriären hade jag inte bara en massa eftertraktad erfarenhet som gjorde mig attraktiv i en välbetald bransch. Jag hade också mitt livs första relation. Länge trodde jag att en relation skulle vara det. Men det är först nu, ganska exakt 10 år in i den, som jag förstår att nej, det är den inte. Den är en viktig del av mitt liv. En del som jag verkligen uppskattar att jag har och som jag väljer ganska ofta om och om igen. Men det var inte den som saknades. Det fanns inte i att vara vältränad och allt sex som då blev tillgängligt. Inte i något av yrkena jag haft. Det fanns inte på Guy's Bar på Copenhagen eller på Berghain i Berlin. Det fanns inte i New York eller Tokyo eller Barcelona eller något annat av alla de ställen jag har haft turen att besöka. Jag har haft roligt medan jag har letat. Jag har upplevt mer än jag som 15-åring kunnat drömma om. Varit på platser jag då inte ens kände till och känt saker som jag bara läst om i böcker. Jag har fått en familj. Jag har haft tur i livet. Jag har fått allt jag velat ha på den här sidan, fuck you money. Jag har upplevt Wilds tragedi tillräckligt många gånger för att lära mig att den enda vägen ut ur den här paradoxen är att börja leta efter det man behöver. Men att veta vad man behöver innebär att man måste känna sig själv. Vem är det som behöver? Och för att känna sig själv måste man klä av sig alla identiteter för att se vad som finns där under. Och det är där terapin kommer in. Jag vet inte om det var jag som valde ayahuasca eller om hon valde mig. Men så här 4 år in är det som om världen återigen är spännande på det sättet som den var när jag var 20. Men jag har också det lugn som kommer med av 20 års erfarenhet av att låtsas vara vuxen. Som alla andra former av terapi kräver ayahuasca fullständig ärlighet. Men till skillnad från människor så vet hon alltid när jag ljuger. Så vem är jag om jag inte är Wikipedia? Inte bögministeriet minister. Inte den ansvarsfulla storebrodern eller den lokala kompisen. Man vet inte förrän man provar, tänker jag. Om jag inte förändrar något så förändras inget. Jag hade ingen aning hur jag skulle trivas i Västerbottens inland. En halv grad från polarnatt och midnattssol. Allt jag visste är att avstånden är långa. Att byn har färre än 500 invånare. Och att jag skulle sakna mina vänner. Men det är få val som är oåterkalleliga. Och när vi dessutom plötsligt blev hundpappor tog jag språnget. 1 år i Tärnaby med möjlighet till förlängning. Jag vet fortfarande inte vad jag kommer vara om 5 år. Men jag har börjat lära känna min kreativitet. Det kanske låter konstigt eller galet. Och det är jag förmodligen. Men min kreativitet är inte jag. Det är jag fast inte jag. Hen är större än vad jag är, har ett eget mörker och ljus och ett djup jag ännu inte förstår. Hen trivs bra i det norrländska mörkret. Jag har ofta konversationer med hen i ett ordlöst flöde av tankar där vi flyger fram genom mina böckers universum. Ibland försvinner hen och första gången det hände blev allt nattsvart. Och det var nattsvart i över ett halvår innan det vände. Idag har det hänt tillräckligt många gånger för att jag kan vila lugn i att hen förr eller senare återkommer. Och att frånvaron också har något att lära mig. Jag upptäcker på nytt vad det är att vara människa i allmänhet och jag i synnerhet. Jag ser fram mot en sommar med dagsljus på natten och att få vila i det norrländska lugnet. Jag hoppas att du får en fantastisk sommar, kära lyssnare, och att vi hörs igen i höst.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.